knyta bekantskapen med en daglig gäst i svenska hem. Vi ska höra ett minnesprogram om Pontus Boman, radiopionjären som skapade dagens dikt. Carl Magnus von Sett och Jörgen Sederberg samtalar med Gerd Einerstam och Ingrid Hjort av Ornäs.
Idag är det en diktares självklara plikt att dikta något om dagens dikt. Till heder för dikternas trofaste troman, intendenten vid radion Pontus Boman. Han har stretat i halva sitt liv exakt med att hålla de eviga tingen vid makt bland allt jamset och tramset här nere på jorden. Och nu är han 60 och vårar borden. Mången annan är icke overksam med att tillverka ytliga dumma program som inte får gå över folks horisontus. Men länge leve den tankfulla Pontus.
Det var Alf Henriksson som läste sin dikt publicerad i Dagens Nyheter 1960 med titeln Dagens dikt och med underrubriken beträffande en 60-års man. Pontus Boman fyllde dagen därpå den 1 maj 60 år. Ja, om honom ska det här programmet handla. Han var född under vårt sekels första år och dog i somras, alltså 94 år gammal. Diktens titel förklarar vår programrubrik. En daglig gäst i svenska hem. Dagens dikt är radions äldsta program och det var han som startade det. Det sändes första gången den 1 februari 1937. När Alf Henriksson skriver att Pontus har stretat i halva sitt liv exakt med att hålla det eviga tingen vid makt, bland allt jamset och tramset här nere på jorden, då stämmer det precis, ty 30 år tidigare, 1930, började han arbeta på radion.
Ja, men Pontus Boman började inte bara med dagens dikt. Jag brukar ofta säga att Pontus var under en följd av år radions litterära samvete. Han införde olika former av litterära program. Det var uppläsningar av noveller, radioföljetonger, litteraturkröniker och litterära föredrag, och senare kom också författarsamtal och lyrikmagasin. Vi sa att han kom 1930 till radion, och innan det så läste han vid högskolan i Stockholm litteraturhistoria för den legendariske professor Martin Lam. Och i kamratkretsen fanns den blivande författaren Olle Hedberg, Sven Bartel och Gunnar Skoglund, ni vet den smattrande journalfilmsrösten och regissören. Pontus Boman var amatörskådespelare i kretsen kring Per Lindberg innan han 1923 blev färdig med sin filkandexamen, och så arbetade han under några år som förlagsman på Norstedts förlag.
Pontus var intresserad av det nya mediet radio och gick 1930 upp till riksprogramchefen som heter Julius Rabe. Han blev efter rigorösa prov antagen som hallåman. Ja, en hallåman, han skulle på den tiden kunna göra allting. Han skulle också vara tekniker och producera egna program. Pontus fick referera riksdagens öppnande, gjorde radiokabaréer. Han var sportreporter och skötte grammofontimmen på kvällarna. Och söndagsmorgonarnas grammofonkonserter kom till genom Pontus försorg.
Ja, just det här första hallågänget, de blev mångsidiga av bara farten. Pontus Boman refererade sport, sa du. Han refererar bland annat flera gånger Dagens Nyheters stadslöpning och sa med sin lugna, varma stämma: åh, vad de springer alldeles enormt, alldeles kolossalt enormt. Du sa också att han hade hand om radiokabaréerna, och det är faktiskt sant. Han var, kan man säga, den första underhållningschefen i radio och skrev i en av böckerna om radio som kom ut på 30-talet tänkvärda saker om det här med radiounderhållning, bland annat, och nu citerar jag Pontus Boman: gapskrattet får man avstå ifrån, men det ljusa leendet ligger inom räckhåll, även om det är ytterst svårfångat. Så skrev han om radions möjligheter att underhålla, och han skrev också att glädjen är förvisso ett allvarligt problem, inte minst i radio.
Ja, vi återkommer till glädjen. Men så småningom så fick ju Pontus verkligen koncentrera sig på det litterära, det som han verkligen var hans livsuppgift. Det var under Hjalmar Gullbergs sista tid som jag kom till Radioteatern och sen mycket snabbt och med stor glädje över till Pontus. Då hade han en liten krets av damer kring sig. Han hade fått ett par medarbetare och då var också Gerd Einarstam där.
Ja, som sitter med oss här, ja.
Jag var ju bibliotekarie och det var ju, där fanns ju, i biblioteket fanns ju Pontus väldigt ofta. Sen vikarierade jag också för någon av amanuenserna där på hans avdelning någon gång.
Jag fick ganska snart koncentrera mig på att sköta de prosauppläsningarna och så småningom också följetongarna medan Pontus stannade och hos sina dikter. Och han gjorde ju också flera antologier och samlade dagens dikt i tre olika urvalsböcker. Den första kom 1943. Han kallade det för en lyrisk tänkebok. Och Hjalmar Gullberg har skrivit mottot till en av dem. Vi ska lyssna på den dikten Per Myrberg läser.
Olyssnare. Med dig har sånggudinnan stämt möte mitt på dagen klockan 12. Du var generad först, och så var kvinnan. Hon rörde sig som främling på ditt golv. Nu kommer hon som en av dina egna. Hon dröjer aldrig länge vid ditt bord. Hon säger vad du tänkt i det förtegna, men inte kunnat kläda själv i ord.
Slutorden, hon säger vad du tänkt i det förtegna men inte kunnat kläda själv i ord, förklarar en hel del om Pontus tanke med det här programmet. För dikten skulle utan titel och utan att författarens namn nämndes före uppläsningen, som brukligt annars är ju, skulle nå en lyssnare som i bästa fall, menade han, kunde känna dikten som sin egen och inte bara höra den som ett prov på en annan människas skrivförmåga eller uttryckskraft. I en programförklaring året innan Pontus drog sig tillbaka från radion som pensionär 1965 skrev han just så i radions årsbok och fortsatte. Citat, dikten skulle på så sätt kunna kasta ljus in i en lyssnares tillfälliga livssituation eller ge tema, ett allmänmänskligt idétema eller tanketema som det kunde vara värt att fundera över en stund eller erinra om värden, glömda, dolda värden som en lyssnare kunde ha inom räckhåll.
Sven Jerring och Pontus Boman arbetade ofta tillsammans. Jerring, den långe, och Pontus, den korte. Han var, skriver Gunnar Helén, en vässleögd och klarsynt iakttagare av livet och unga kollegor. Gunnar Helén, 18 år yngre än Pontus, så skriver han i sina memoarer. Om Pontus skriver Helén vidare att han uppfattade honom som mycket av sin biktfar. Själv vill han nu efteråt tona ner sin roll som min rådgivare. I ett brev skrivet 30 år efter vår mest intensiva samtalsperiod uttrycker han det så här, citat. Inte har jag kunnat lära dig någonting, så osäker och famlande som jag alltid har varit. Det enda som varit konstant i mig, sett i det perspektiv åldern ger, är just den motsägelsefulla osäkerheten. Det har gjort balansen till ett ständigt svårkläckt problem som engagerat mig i alla tider. Och där har jag kanske haft en viss framgång eller tur, skrev Pontus Boman.
Ja, det var nog inte bara tur.
Nej, säkert inte. Bland de kollegor som med stor uppskattning talade om Pontus Boman var den yngre Åke Falk. Och i ett program som jag var med och gjorde när vi flyttade från den legendariska adressen Kungsgatan 8, programmet heter K8 i våra hjärtan, berättade Åke Falk om den dagen då prins Gustav Adolf dog, störtade i flygolyckan 1947, vilket var en stor händelse och föranledde att radioprogrammet lades om. Och bland mycket annat och bland många andra så var ju de litterära inslagen viktiga. Och så här beskrev Åke Falk Pontus Boman.
Pontus Boman kom stilla och effektivt till Kåta. Han satte sig i sitt rum och letade fram en Harry Martinsson-novell. Sen började han ringa runt till skådespelare. Han fick inte tag i någon. Antingen var de inte lediga eller också vågade de inte på så kort varsel. Det hör till historien att Pontus Boman, fast han har förekommit här ikväll och som var chef för uppläsningssektionen, han hatade att själv förekomma i radio. Desto märkligare var det att någon timme senare ser honom sätta sig ner i trean och med greppet fortfarande kvar i fingrarna sedan forna hallådagar trycka på knappen, vänta på klarsignal från rundradiocentralen och säga: Sveriges Radio, vi läser en novell av Harry Martinsson. Så läste han, bländande och klokt. 29 minuter senare så hade han tagit sig igenom den och sa han: ni har hört en novell av Harry Martinsson.
När du, Jörgen, citerade Pontus brev till Gunnar Helén så sa du så här, det var Pontus ord i brevet: så osäker och famlande som jag alltid varit. Och jag måste nu personligen kommentera det och säga så här, att jag uppfattade alltid Pontus som en person som hade en okulig vilja. Alltså det fanns icke ett spår av osäkerhet. Det var stark kritik som han kände, varm kritik ofta. Men jag kan förstå att för hans del så var nu vägen till hans säkerhet i omdömen och uttalanden kanske mödosam och kanske också smärtsam för honom. Hans kritik som bottnade, tror jag, i en stark självkritik känner jag nu när hans radioliv ska granskas i det här programmet. Ja, jag kan känna hans kritik just nu som jag skulle vilja kalla den stark blåslampa jag har i nacken. Och Gud hjälpte mig att komma helskinnad ur det här äventyret att få ihop programmet.
Blåslampa, om du menar med det att du känner att det är någonting som för dig framåt, då håller jag med. Men blåslampa som någonting som gör ont eller svider, då vill jag motsäga dig. Därför att Pontus kritik, den gav han ju egentligen aldrig efteråt, utan den var någonting som han hade, alltså man kände den naturligtvis, och man kände ett enormt ansvar. Och det var väl också det att när han hade gett någon en uppgift eller litade på någon, då lämnade han en fria händer, och det var det var att arbeta under ansvar verkligen, men det, och det var väldigt skönt, men det var en spänning hela tiden. Och jag måste säga att det här med att han inte ville annonsera sig själv, att han inte ville framträda själv, det var ju också så typiskt och så klart, gick som en linje genom allting. Den som förmedlade skulle praktiskt taget utplåna sig själv, ja. Utan det var hela tiden något som skulle ta.
Det var en blygsamhet som ibland gränsade till självutplåning.
Ja, eller en blygsamhet som var så stark så att den blev ett egenvärde. Jag tror inte att det är någon människa som har lärt mig så mycket saker som jag har tänkt på senare i livet som Pontus. Det förstod jag inte då, men nu kan jag se det. Vi hade ju svårt att få honom att medverka, som ju också framgår av vad Åke berättade, Åke Falk. Men Gerd och jag, som samtidigt under ganska många år medan Pontus var kvar arbetade med det här brevlådeprogrammet Bokmalin, vi lyckades i ett par sammanhang få honom att yttra sig. Och det var, du kommer kanske ihåg, det var två olika gånger. Vi har plockat ett par citat ur de programmen. Det gällde dels frågor om lyrik, varför någon som frågar om en dikt verkligen kom ihåg den, även om man inte visste författare eller titel eller någonting, men vad som gjorde att en dikt gick in hos någon. Sen talade Pontus i ett annat sammanhang också om sina egna böcker. Vi ska lyssna på lite grann av vad han själv har att säga.
De här inslagen är från 1964 och 69.
Jag har den uppfattningen, åtminstone nu på gamla dagar, att läsning, det är en slags distraktion från en verklighet som man inte riktigt kan acceptera. Man lever alltså på ett annat plan än det som man gör när man läser tidningar eller umgås med folk. Man umgås med en författare som ligger på ett annat plan än det som man vanligen rör sig på. Och på det viset så blir det ett slags verklighetsflykt. Jag vet inte om man ska tycka att det är ett minus eller ett plus. Jag tycker avgjort att det är ett plus. Och samtidigt som jag har läst Wilhelm Ekelund så har jag också, jag kanske inte samtidigt men lite senare, läst Agatha Christie. Jag har praktiskt taget större delen av hennes produktion på engelska som jag gärna återkommer till. Vad hon rör sig på, det är verkligen någonting som absolut inte har någonting med någon realistisk verklighet att göra. Det är dockteater helt enkelt. Inga levande människor finns där, men dockor. Och dockteater är väl inte någonting att förakta. Och lika lite tycker jag det är nog att Agatha och Dorothy Sayers och de andra som har gjort hyggliga saker behöver vara degradera en läsare. Absolut inte.
Du nämnde förut att man har något ord, någon fras, någon mening fastnar. Man vet inte varför. Och man ser i breven att de har stått klar för brevskrivaren under många, många år. Och det oroar honom. Han vill veta sammanhanget men han har glömt det. Och varför kommer man ihåg sådana där lösryckta saker? Och varför kommer man överhuvudtaget ihåg en dikt som man kanske inte alls vet författaren till? Det funderar man på när man läser.
Glömmer man bort författaren och dikten och bara kommer ihåg just de rader?
Ja, en bild kanske bara.
Ja.
Jag tror att det kan bero på, inte alls säkert alltid, men ibland kan det nog bero på att läsaren eller lyssnaren har haft en slags beredskap för en viss liten meddelande som har kommit att lösa en spänning inom honom. Och denna lättnad har gjort att han har kommit ihåg just de raderna.
Du säger det här, en dikt utav det där slaget, du menar att det är en sån stark nödvändighet?
Ja, jag tror att det finns en latent beredskap hos praktiskt taget vem som helst att kunna ta emot ett meddelande som en dikt har att ge. Det är denna mottaglighet framme i ett ögonblick då vederbörande har en dikt som passar. Då går den in och blir en upplevelse helt enkelt. En lyrisk dikt är ju i själva verket en lek med ord kan man väl säga. Men en lek som kan vara ganska allvarsam genom att orden kan vara så laddade. Och det är ord kan ju ge sår helt enkelt. De kan vara, och de kan ge hjälp och tröst och de kan ge roa och ge glädje och så vidare. Men och allt detta finns där redan. Det är på mottagaren det hänger om han kan ta emot just vad som finns. Och det kan ingen människa vara annat i det rätta ögonblicket. Gunnar Ekelöf har i en dikt som han ställde till förfogande som motto för den senaste upplagan av antologin Dagens dikt sagt någonting om det där som jag tycker är ytterligt viktigt att hålla er reda på i det här sammanhanget. Den inre rösten, den som kommer naturligt, som om den kom från dig själv, till dig själv. Tålamod, lite tålamod. Det finns ingen röst som talar till alla. Dikten talar till var för sig. Tids nog blir det din tur.
Och när det gäller lyrik så hoppas jag att alla som har möjlighet att uppleva lyrik någonsin möter detta, den natur så att säga.
Ja, och själva på sätt och vis då blir diktare.
Ja.
Skapare utav diktare.
Det blir man. Det tror jag är en viktig synpunkt. Alltså diktläsning är ett slags medskapande. Och allra helst kommer det fram. Jag har själv haft erfarenheter i den vägen. Till exempel när man har legat en natt vaken och plågats utav tankar som har varit pinsamma för. Och då har jag ibland, som efter ett halmstrå, tagit fram i minnet den här Stagnelius-dikten, den här elegin med distikorna. Vän i förödelsens stund och ditt inre av mörker betäckes, då i ett avgrundsdjup minne och aning förgå, och den som slutar, hur är det nu, sjung i bedrövelsens mörker, natten är dagens mor, kaos är granne med Gud. Jag har aldrig lärt mig den dikten utan till, men jag har läst den många gånger. Och just i sådana situationer när olusten i mig har djupnat så till den grad så är den nästan outhärdlig. Och jag har börjat på att försöka rekonstruera den dikten. Så har jag trängt mig fram distikon för distikon, och till slut har jag haft hela dikten klar för mig. Och när det har skett, då har hela bekymret varit i handvärldens väg. Jag har kunnat somna igen utan svårighet.
Jag har ett speciellt minne av Stagnelius och Pontus.
Mm.
Jag skulle alltså vikarera på hans sektion, och det var i början. Jag var grön men nitisk. Och Pontus skulle vara borta en fredag och lördag. Och jag skulle sköta det hela. Jag var den enda kvar på sektionen. Och det var ingen risk, det var riskfritt. Allting var förberett. Men så kom det ett bud från centrala programledningen att det skulle sättas in en lyrikkvart på lördagskvällen. Och det skulle jag alltså ordna. Och jag tänkte att nu ska jag slå ett slag för Stagnelius, som jag tyckte var bundet mycket. Så jag gjorde ett urval och skaffade en uppläsare. Och var rätt nöjd. Och så rapporterade jag för Pontus på måndag. Och det var väl inte öppnat att jag hade kanske väntat med lite beröm för min handlingskraft. Och då sa Pontus, jaså, du tog Stagnelius. Ja, det skulle jag aldrig ha vågat. Det var hans milda sätt liksom att föra ut vetskapen om att Stagnelius gav man sig inte på hur som helst på en kvart.
I de här inslagen från Bokmalen hörde vi också Gunnar Versén, som i hög grad fanns med i kretsen kring Pontus Boman. Och när Pontus Boman fyllde 60 år, tror jag det var, så skaldade Gunnar Versén till Pontus ära. Han gjorde en dikt med en rad svenska författarnamn invävda, och den lyder så här. Var hälsad Pontus Boman i en vårlig ekelund, med ekelöv kring pannan och lagerkvist i mund. Där sålar i en asplund en yster aspenström, och i dess fors en gädda växer upp ur vintrig dröm. I hagliden en orre hörs spela från en ek. Var almkvist, lindkvist, lundkvist berörs av vindens smek. På hed och äng var lilja står vitklädd som en kock. En lindorm har sträckt ut sig bland dessa blommors flock. Liksom en silverstolpe av idel lucidor är, och i var kvist av vide naturens hjärta slår. Så kära Pontus Boman, i denna konkurrens, den verkar mörk och trotsig, min frusna lagerkrans. Jag borde gett dig blomberg av rosor och viol, ett malmberg av klenoder, ett guldberg gjort av sol. En enkel man av folke jag är, det vet du nog. Min södergran har knoppats i nordlig hasselskog. Min röst har inte heller din stämmas klara malm, som runt kring Sverige viner vid tid för Helmåls psalm. Men vore den en spegel av din rent andligt sett, den vine ner till Lübeck och upp till Riksröset. Ja, kära Pontus Boman, här slutar nu essén med kraxet av en kråka som satt på lindegren. Tag emot den, du som vandrar i en evig ekelund med eklöv kring pannan och lagerkvist i mun. Det var Gunnar Werséns hyllning till Pontus Boman.
En av de skådespelare som Pontus tidigt prövade som uppläsare var ju Olof Wigren. Hans röst hörde man ofta inte bara i Dagens Dikt utan ganska ofta i tablåerna. Ingrid, du har för dagens program träffat honom och bett honom berätta om sina radioår med Pontus.
Var Pontus en livlig person? Skulle du kunna säga att han var, hade han kunnat bli en bra skådespelare? Eller var det en slags intellektuell?
Var intellektuell, men med naturlig repliken och en ödmjukhet som var bra i just den rollen, minns jag med det. Jag hade väl sett honom också i Tobi och Komedia tidigare, ja.
Det var lite mer burlesk.
Sonen, ja, var det? Jag minns inte riktigt. Men han hade ju en litterär känsla som kanske skulle ligga i vägen för ett professionellt skådespelarskap, tror jag.
Men sen träffades ni på Radiotjänst.
Sen anställde han mig eller bad mig läsa. Och jag tror att bland det första jag läste var några prosastycken. Jag har för mig det var någonting om Aupassant eller något sånt. Hans smak var ju litterärt fin och det var fina noveller han valde. Och jag kommer inte ihåg tidsföljden nu, men så småningom fick jag ju läsa Dagens Dikt och det blev ju då en 6 serier, 4-5 gånger om året serier på 6 dikter. Ja. Ända till den där avbrottet som kom under Dymningstid. Då var Pontus mycket ledsen för det här, minns jag.
Men genom, kan man säga att det var genom Dagens Dikt som du kom in i, vad ska jag säga, den lyriska repertoaren, ja, hos Pontus?
Ja, det var det nog. Och sen läste jag också, vad var det, jag minns, jag läste en kvart Mikael Lübeck en gång och andra skalder. Jag tror det var, jag hade bett att få göra det. Så småningom så fick jag lite mer plats att bestämma eller själv välja.
Ja, det är intressant.
Motiv också där.
Hur gick det till?
Ja, det måste väl ha gått så småningom. Han insåg väl att det sammanföll med hans intressen så att han kunde Det där var ju år som det var ju ödesår och omkring oss redan i Norge och tänkte på och Hitleråren. Så att det drev ju honom till en viss programsättning där som, och det ett allvar i repertoaren som kanske väckte opposition och hos en del och kritik och ironi hos dem som inte hade vanligt lyriskt sinne förstod att förena det lyriska intresset och det nordiska.
Nej, det var den stor övervikt till på nordisk lyrik och överhuvudtaget nordisk litteratur.
Och allvarlig samhälls, inte politisk direkt, men försvarsvänlig, så att alltså fosterländsk.
Det kan man säga.
Ja.
Du har ju bidragit väldigt mycket till just att göra lite svåra dikter begripliga på ett sätt som han uppskattade.
Ja, jag tror nog att vi hade ungefär samma slags arbetsmetoder, eller vad jag ska säga. En dikt, att arbeta med en dikt och förstå innehåll. Vi söker sig fram till förståelsen. Där tror jag kanske att vi hade ungefär samma linjer. Mm. Jag hörde han talade om i ett av dina inslag om Stagnelius, vän i förödelsens stund. Det var frapperande. Jag har aldrig hört det där uttalandet av Pontus förut, men jag har också precis som han använt det som sömnmedel under, eller rättare sagt klarhetsmedel under, ja, under vakna nätter, ja. Lugnande, ja.
Mm. Ja, det är inte det sämsta sättet.
Nej. Nej, därför är det ju en, det var ju en god sak med att få läsa lyrik så mycket som jag fick göra på den tiden. Och det var ett komplement till teaterarbetet.
Det var Olof Wigren som berättade om sina år med radion och med Pontus. De skådespelare som ville pröva sin lycka som uppläsare fick gå igenom ett uppläsningsprov. Pontus var en sträng domare som mycket vänligt kunde komma in i studion efter provet och mjukt men bestämt säga: jaha, det här var riktigt dåligt. Många som långt senare blev kända skådespelare kunde efter flera underkända prover finna att det var någonting helt annat att sitta och läsa i en studio än att stå på en scen och tala. Gunnel Broström var en av dem som tidigt läste i radio och blev en av våra mest omtyckta uppläsare. Det fina med Pontus var, tyckte hon, hans låga frekvens, lugnet som ingav självförtroende, och man vågade sen expandera och den rätta tonträffen kom. Sträng var han inte, tycker hon, men han var kräsen. Hans inspelningstider tycktes obegränsade. Allt var kreativt, säger Gunnel Broström, alltjämt hörd i just Dagens dikt.
Lars Ekborg hörde ju till dem som fick komma tillbaka gång på gång på gång och inte ansågs vara tillräckligt bra förrän det slutligen visade sig att hans envishet hade burit fram. Och det var en av de många kloka saker som Pontus sa, att snälla du, för att jag protesterade lite grann och tänkte varför kan han inte godkänna Lars Ekborg någon gång. Då så sa han att den som verkligen är bra och som verkligen vill någonting, honom skulle jag aldrig kunna hindra.
Ja, typiskt Pontus. En annan som det tog flera gånger innan han blev godkänd var Max von Sydow, men som talar mycket väl om Pontus Boman som introduktör och hur hjälpsam han sen var. Själv har jag minnen av Pontus som jag satt bredvid några gånger i den så kallade hallåmannajuryn, alltså då de som prövade som hallå, deras provläsningar spelades upp. Och att höra hans eleganta, lätt syrliga kommentarer med sina omutliga krav som han ju hade på vad som konstituerar en bra framtoning i radio, det är något jag minns med särskild glädje. Pontus var ju en allvarsman, men som alla allvarsmän så var han därför humorist med glimten, med både glimten och skärpan i ögat.
Också det där att man skulle säga direkt vad som var bra eller vad som var dåligt, inte försöka skjuta upp eller komma med några skriftliga besked. Det är en av de andra saker som jag har lärt mig av Pontus, att nu och definitivt ska det kritiken eller avslaget som det då var frågan om komma.
En lärdom så god som någon, ja. Gunnar Olén blev redan 1940 godkänd som hallåman. Då var jag inte med i juryn, men Pontus var säkert med vid Radiotjänst. Och året därefter blev han anställd på Radioteatern. Och han fick verkligen med Pontus Boman att göra. Och här berättar Gunnar Olén om sitt första möte med Pontus.
Min kontakt med Pontus Boman började konstigt nog med att jag var kapten för landslaget i bordtennis. När Sverige 1938 slog Litauen med 5-0 så bad Sven Järring, som då hade hand om all radiosport, att jag skulle komma upp till Radiotjänst på Kungsgatan 8 och berätta om den här matchen i radio. Själv visste han ingenting om bordtennis. Och jag gjorde det. Nästa gång det var landskamp så ringde Gäring igen. Och jag blev en smula hemtan i radiostudion. Det ledde till att jag säsongen 1940-41 blev extra hallåman med vissa pass i månaden. Jag skrev då samtidigt på min doktorsavhandling om Strindbergs 1900-talslyrik. Måndagen den 30 maj 1941 disputerade jag på Stockholms högskola. Och på onsdagen var jag fast anställd av Hjalmar Gullberg på Radiotjänst teateravdelning. Den hade då också en litterär sektion och den sköttes av en enda man, Pontus Boman. Min första uppgift som anställd på radion var att sommarvikariera för Boman. Det innebar först och främst att jag skulle sköta dagens dikt på vardagarna klockan 12. Det var ett viktigt uppdrag. Vi levde i en hotad värld. De tyska arméerna hade gått segrande fram över Europa. Danmark och Norge var ockuperade. Holland, Belgien, Frankrike hade kapitulerat. När skulle Hitler kasta sig över Sverige? Allt som sades i radio var viktigt. Tyska legationen i Stockholm anlade synpunkter. Det fanns ju ingen tv och det fanns bara ett enda radioprogram. Det band ihop hela Sverige, från norr till söder. Vad som sades i radio, det var gemensamt samtalsämne för skåningar och norrlänningar. När jag gick ut på morgonen så visste jag att portvakten i huset högst sannolikt hade hört mig i radio kvällen innan. Pontus Boman hade jag aldrig tidigare träffat. Han var en liten, smärt man med stora glasögon, väljudande stämma och ett vänligt leende. Han log mycket som den gör som i förväg vill dämpa det eventuella obehaget av att det han tänker säga är ett maktspråk som inte får ifrågasättas. Här tåldes inga motsägelser. Han såg ut som en missionär, en som visste. Dagens dikt skulle vara en profan andaktsstund för stressade nutidsmänniskor, en tillbedjan av det heliga ordet, det burna ordet. Inga små vardagskänslor skulle få breda ut sig. Det jämna legatet med mörka, bäriga röster skulle vårdas. Att jag var litteraturvetare som hade disputerat på lyrik hade ingen betydelse. Som vikarie för Pontus Boman sommaren 1941 var jag en tempeltjänare i en det heliga ordets mässa och av ritualen fick ingenting rubbas. Pontus var översteprästen, diktatorn i diktens radiorike. Innan han gick på semester så hade han valt ut vad som skulle läsas. Det var mycket centrallyriskt och mycket svenskt. Inga modernistiska experimentatorer. Däremot Heidenstam, Per Lagerqvist, Gullberg, Karin Boye, Fröding, Nils Perlin, Karlfeldt. Jag skulle producera skådespelarens framföranden. Och jag minns framförallt Gabriel Alv med sin djupa, auktoritativa röst. Ivar Kåge med ännu djupare röst och Olof Widgren, han med vibratot darret på rösten. Alla läste med tystnad kring orden utan särskilt mycket betoningar. Ingen lekfullhet, inga djärvheter. Svensk dikt, svenska ord av svenskar i en Sveriges ödestund. Han log vänligt, den lilla mannen med de stora glasögonen, när han reste ut på sin semester. Han hade fullständigt övertygat mig, unga nybörjare, om mitt oerhört stora ansvar. Att i en värld av död och hat hålla det heliga ordets, det heliga svenska ordets, låga brinnande genom sommarens dagar och nätter.
Det var Gunnar Åhlén vi hörde. En av dem han nyss nämnde som uppläsare, han anlitade under sommaren 1941, då han vikarierade för Pontus, var skådespelaren Gabriel Alv. Det var han som läste dagens dikt vid premiären den 1 februari 1937, då Tegners dikt Det eviga gick ut till radiolyssnarna efter klockan 12 och klockorna från stadshustornet. Så här lät det.
Väl formar den starke med svärdet sin värld. Väl flyga som örnar hans rykten. Men någon gång brytes det vandrande svärd och örnarna fällas i flykten. Vad våldet må skapa är vanskligt och kort. Det dör som en stormvind i öknen bort. Men sanningen lever. Bland bilor och svärd, lugn står hon med strålande pannan. Hon leder igenom den nattliga värld och pekar allt jämt till en annan.
Ja, Gabriel Alv med Tegnérs Det eviga. Och just den dikten återkom flera gånger under krigsåren när något dramatiskt hände. Till exempel när tyskarna ockuperade Danmark och Norge. Också vid andra tillfällen. Och då lärde jag gå till så att Pontus Boman bestämde sig samma dag, lyfte ut kanske en annan dikt och la in den här som hade ett aktuellt budskap.
Ja, det var verkligen dagens dikt detta. Han var liten på morgonen, fast han hade ett antal inspelat att välja på förstås. Och det kunde vara en händelse av den vikt som du talar om. Men det kunde också vara vädret eller det kunde vara hans egen sinnesstämning. Jag kommer ihåg en gång när vi äntligen hade börjat tina upp efter en lång och kall vinter. Och så kom det ett bakslag med snö och kyla och så, då kunde man höra klockan 12, dagens dikt. Och då var det Pontus själv som läste för den fanns inte inspelad. Skall denna vinter aldrig taga slut? Det var Dalins klagovisa över en lång och kall vår och den satt bra. När det föddes barn där Pontus sektion var inblandad, det gällde också Liseberg biblioteket, då läses Birger Sjöbergs Till den nye. Naturligtvis till stor glädje för särskilt rörda föräldrar då. Jag önskar dagligt bröd och ro för själanöd och hoppfull tro och så vidare. Men det kunde vara allvarliga sammanhang. Jag minns en stor trafikolycka med många dödade när vi alla gick och kände oss nedstämda och Pontus läste, lätt läsa Ekelövs En värld i varje människa. Och jag minns vilket intryck de sista raderna gjorde. Minst efter många, många år så grips vi skuggor av en sällsam oro när något säger oss att folk har färdats, att några av det möjliga befriats.
Så kunde alltså dagens dikt verkligen vara dagens dikt i vissa fall i bokstavlig bemärkelse. Det skämtades en hel del om särskilt dagens dikt som man kallade för dagens snyft. Och kåsörer och insändare yttrade sig i dagspressen. Det var ju ett publiktillvänt och folkkärt program som man tyckte att man kunde både parodera det och skämta med det. Vi ska lyssna till en sketch som Kardemumma skrev på slutet av 30-talet och som sändes på 50-talet. Den handlar om dikternas mörka och dystra prägel. Vi får en interiör som det då hette hemma hos en osedvanligt lycklig familj. En osedvanligt lyckad dag.
Den där dikten som jag brukar läsa för dig på den tiden vi var förlovade.
Den där dikten? Ja, ja, jo, jag minns slutet. Den ska du få höra.
Ja.
Så här var det. Men alltid kan en vers bli din, du vackra junistad, som tänder din lätta lust i syn och sinn.
Och genom öppet fönster sänder en vilseflugen fjäril in i rummet där syrener doftar svaga. Kom, fjäril, vingad ifrån hagen. Älskling.
Ja, men titta, det kommer man igen.
Ja,
hej, mamma.
Hej, min flicka lilla.
Hurra, vi har lov efter frukost. Bilklassen har fått röda hund.
Nej, vad säger du? Jag sätter nu så ska du äta här. Mm. Vet du vad du får?
Nej.
Kroppkakor.
Hurra, du är världsagussi, mamma.
Ja, låt maten tysta munnen, mina flickor. Och så ska mamma sätta igång radio.
Ja, det ska
klockan är 12 strax. Kommer ju dagens dikt.
Ja, nu ska ni vara tysta. Så.
Du vandrar i mörkret, du människospillra, förtärd av sorg och nöd. Så se dig kring hur allting multnar bort och dör. Ej finnes hopp, ej finnes ro. Du tvinar bort i intighetens intighet.
Natten är frostig och grym. Vår glädje fattig och sliten. Intet ljus ska lysa. Intet svar ska ges. Nu karons färja på dig väntar. Och det finns ingen återvändo. Brinn upp, brinn ner. Försvinn i aska. Och drunkna i ändlösa dimmor.